Välkommen talman Andreas Norlén.
Tack så mycket.
Vad kul att du hade tid med det här. Jag förstår att du har ett väldigt späckat schema.
Ja, men självklart, ett samtal med de här förtecknen tyckte jag lät lockande.
Ja men vad roligt. Jag har ju faktiskt suttit i den här soffan en gång innan, inser jag, för några år sedan. Men vi sitter nu i den kända förhandlingssoffan.
Helt sant, på mitt kontor här i riksdagshuset. Och i just den soffan där du sitter så avlöste partiledarna varandra den här speciella regeringsbildningen 2018-2019.
Ja, och vi kanske kommer till den lite, men jag tänkte vi börjar först, för att jag tror inte det finns någon i Sverige som inte känner till vem du är och vad du har för titel och roll. Om inte annat efter den regeringsrundan där du fick jobba otroligt hårt och var väldigt publikt. Men en sak som jag inser att många nog egentligen inte riktigt har reflekterat över är vad faktiskt din roll går ut på.
Ja, men jag brukar säga att min tid är indelad i tre ungefär lika stora tårtbitar. En tredjedel handlar om att leda det parlamentariska arbetet. Det är ju den ursprungliga talmansrollen, alltså att sitta ordförande i kammaren, men också att planera kammarens sammanträden, besluta om debattregler, ordningsregler för kammaren. Och en hel del av det här gör jag i samråd med partiernas gruppledare som jag träffar var 14:e dag för att stämma av olika saker i riksdagsarbetet. En tredjedel handlar om förvaltningsfrågor. Talmannen är självskriven ordförande i riksdagsstyrelsen som i övrigt består av 10 riksdagsledamöter och som är styrelse för myndigheten Riksdagsförvaltningen som har kanske 700 anställda och som ser till att allting fungerar oavsett vem som vinner eller förlorar ett val. Med allt från säkerhet till fastighet till stöd till kammare och utskott till kommunikation, IT och så vidare. Och det är nog en del som jag tror att många inte tänker på, men det är alltså ganska mycket av min tid som går åt att diskutera fastighetsfrågor eller organisationsfrågor helt enkelt. Och så en tredjedel handlar om att representera riksdagen och Sverige här i landet men också internationellt. Så vi tog ju häromdagen emot Frankrikes president. Han var här på inbjudan av kungen, men i statsbesöken brukar det ingå ett besök också i parlamentet, så att då hade vi ett samtal här med mig och riksdagsledamöter. Sen det vi har varit inne på, det här med regeringsbildningen, när det väl är aktuellt så tar det såklart oändligt mycket tid. Men det är ju inte aktuellt så ofta. Så att det är de här tre sakerna som jag gör till vardags.
Just det, precis. Och där kan vi kanske bara prata om den allmänna frågan just då. Framförallt för att Sverige är ju exceptionellt unikt i att vara så normalt på något sätt. Men det som det står och faller på väldigt mycket, inser jag, är det mellanmänskliga förtroendet. Vissa kanske inte tror att det är sant, men vi har ett väldigt högt sånt. Det såg man under pandemin. Sverige fungerade utan lagar. Jag tror att alla andra hade lagar. Det fanns också ett ganska starkt mått av ministerstyre i många andra lagar, eller länder, förlåt. Men med det kommer också förtroendet för institutionerna. Eftersom vi har ett väldigt högt valdeltagande, ett väldigt enkelt tecken, men vi har väldigt många andra datapunkter såklart eftersom vi gör undersökningar. Och det här är ju någonting som jag ser som typiskt svenskt egentligen, även om vi har andra länder såklart, nordiska länder som är liknande. Men det är någonting som lite håller på att hända i det här just nu. Jag vill kalla det sprickor i muren. För att tittar du på generellt förtroende så ser det fortfarande högt ut. Men det finns väldigt många oroväckande tecken för det här. Och där det lätt blir i kommunikationen, framförallt alltså från politiker då. Kanske statsministerroll men även oppositionspolitiker. Där man lite tar medborgaren för givet snarare än att se dem som sin egentligen de facto chef. Och här, nu blir det en lång utläggning från mig, inser jag. Men det här, alltså det förtroendeskapande dimensionen för institutionerna skulle jag gissa att du ändå har ett ganska stort ansvar för. Som din roll menar jag, inte som person, alltså ansvaret för regeringen och framförallt riksdagens funktion.
Jo, men dels håller jag med om att det här är en sak som är typisk för Sverige och möjligen vissa andra länder. Just det här fortfarande relativt sett höga förtroendet för både varandra och för våra institutioner. Och det är ju ett otroligt stort värde som ligger i detta. Det är svårt att fullt ut förstå hur mycket det betyder för ett samhälle att man faktiskt litar på varann och att man litar på att det myndigheter säger är sant och att de gör att myndigheter och andra institutioner arbetar på ett lojalt sätt för samhällets medborgarnas bästa. När man i många länder har ett svagt förtroende och snarare misstänker alla för att sko sig själva. Tyvärr ibland på goda grunder också dessutom. Så att det är en tillgång som vi ska vara rädda om. Och jag ser väl i min roll att jag framförallt har ansvar för att riksdagen som institution fungerar väl och därigenom då bidrar till att upprätthålla förtroendet för riksdagen och riksdagsarbetet. Och det är något som jag har tänkt en del på hur det fungerar. För att jag är ju inte inblandad i det politiska riksdagsarbetet, debatter, partipolitiskt arbete. För jag skulle säga att en del av förtroende handlar ju om att medborgarna, väljarna ser att politikerna arbetar för att lösa deras problem. Mm. Problem som de upplever är viktiga och relevanta. Och om man misslyckas med att lösa problem, då skadar det förtroendet. Mm. Om man försöker prata om eller lösa saker som många människor kanske inte ser som problematiska, då kan det också vara förtroendeskadligt, för då blir upplevelsen att politiker inte ser och förstår vad som är viktigt för medborgarna i gemen. Så det är klart att det politiska riksdagsarbetet är otroligt viktigt för att upprätthålla förtroendet för riksdagen, för politiker i allmänhet, för regeringsarbetet och så. Men just om man tänker riksdagen som institution, då ser jag väl att det jag gärna arbetar för är att riksdagsarbetet ska fungera smidigt, att det ska vara transparent, att vi ska ha ett debattklimat i kammaren som är sansat, där man kanske rent av kan vara en förebild för samhället i övrigt, att vi i riksdagen kan ändå visa att det går att resonera sansat om viktiga samhällsfrågor även om man har väldigt olika uppfattningar. Och jag tycker att vi i den delen faktiskt i allt väsentligt lever upp till den ambitionen. Det är ändå sällan som jag och de vice talmännen behöver gripa in i en debatt för att det är fula personangrepp eller någonting annat, något annat övertramp. Och sen vill jag gärna att riksdagen ska vara en institution som medborgarna känner stolthet över, att den fungerar på ett värdigt sätt, att den att det finns en värdighet över riksdagen som institution och över riksdagsarbetet som då gör att människor kan känna att det här är en fin institution som företräder mig på ett bra sätt.
Mm. Jag fick bilder från det engelska parlamentet i huvudet, Italien och Polen. Det finns ganska många exempel där motsatsen är. Det kan må vara ganska underhållande om det inte vore så viktigt. Men du har helt rätt i det här, och det där är någonting som jag tror väldigt lätt glöms bort. Jag kom också att tänka på, jag hade Annie Lööf med i podden för ett par avsnitt sedan, och just, jag tror, om jag inte minns fel, så pratade vi där om också just det här, det lilla tillfället när hon skrattade tillsammans med Jimmy Åkesson. Vilket ju är ett normalt mänskligt beteende som de satt ju bredvid varandra. Det är klart att de måste kunna prata med varandra. Mm. Sen finns det, som hon beskriver, enorma ideologiska skillnader som det nog ingen har missat, om man säger så. Men det där skapar ett enormt uppmärksamhet i det offentliga rummet. Och där är det ju egentligen inte riktigt, och jag förstår precis vad du menar, för att det här är folkvalda. Du är inte folkvald. Du hanterar det liksom riksdagens stabilitet och arbete, och sen är det folkvalda som kommer hit och får sina roller som partiledare framförallt. Och en respektfull debatt under din ledning är ju där du kan styra det där. Samtidigt som då partiledarna, vilket det vet jag till 100% att Annie sa just då, måste ta ut svängarna ordentligt i nyhetsmedia för att säkerställa att de nämns fler gånger. Om jag inte minns rätt så hyllade Annie också lite Ebba Busch för just det faktum att de var otroligt duktiga på att leva vidare länge i media. Men för att leva i media så är det en helt annan typ av kommunikation du ska ha än kanske den här respektfulla. För medielogiken är någon helt annan. Och det där kan ju varken du eller jag styra kring, utan det är ju faktiskt redaktionscheferna som får ta sitt ansvar där. Så vi behöver inte prata om här. Men en annan sak som jag tycker är intressant här, och det är ju då de andra delarna i partiledaren, så kanske framförallt regeringens arbete, eftersom vi har en situation där vi inte har majoritetsregeringar. Det är tredje minoritetsregeringsavtalet som har tecknats nu i rad, va? Vi har ju decemberöverenskommelsen, januariavtalet och tidavtalet. De har väl följt varandra, om inte jag tänker helt fel nu. Så att vi har haft en ganska extraordinär situation länge som baseras på avtal. Du har haft en stor roll i att säkra att överhuvudtaget blir en regering. Men samtidigt har också varit upp till partierna att kompromissa på ett sätt som är svårt i det offentliga rummet. Det blir väldigt snabbt svekdebatter. Det blir väldigt snabbt ord som lögner har nämnts av alla partiledare någonstans som sin motståndare. Men det som inte väljaren ser, det var nog faktiskt därför jag satt här i soffan förra gången när du och jag pratade, och utan att spela in någonting, är att det jag tror behöver synas mer, som även Annie var inne på, den här tråkiga delen, kompromisserna. Det parlamentariska arbetet som du egentligen inte styr, men som samtidigt ligger i riksdagens intresse att visa mer. Så vad tänker du om det?
Ja, kan vi hålla den tanken ett ögonblick? Får jag backa tillbaka till, för jag tänkte på det här du sa inledningsvis, att folk inte vet riktigt vad talmannen gör kanske. Och, för du, jag ska inte hålla på att märka ord, men du sa att jag är inte folkvald.
Just det.
Ja, det leder mig till dels invändningen att jo, men det är jag nog, för jag är ju vald riksdagsledamot, för man måste vara riksdagsledamot för att kunna bli talman. Och sen är jag ju vald av riksdagen, så i den meningen då vald indirekt av folket.
Ja, men det har du rätt i. Det var mer att man inte röstar för talmannen, men det är bra.
Men däremot så tänker jag att, för jag får ganska ofta frågan, hur blir man talman? Hur går det där till egentligen? Bra. Jag tänkte bara fånga upp den tråden och sen reflektera över din frågeställning där. Och utgångspunkten är helt enkelt att ett eller flera partier nominerar en person att vara riksdagens talman. Och är det då bara en person som blir nominerad, ja, då är ju saken enkel. Finns det fler än en kandidat att rösta riksdagen, och då sker det med slutna sedlar. Så att, och det är en ganska omständlig procedur som möjligen några av lyssnarna har följt livestreamat, då när ledamöterna går fram en i taget med sin sedel och lägger i den här urnan som vi har i kammaren för de tillfällena. Och så räknas det också offentligt. Det var någon som liknade där vid den stora älgvandringen som ju sänds i SVT. Okay. Utan jämförelse i övrigt så tyckte jag att det var en ganska intressant liknelse. Men så, och om man då får majoritet, alltså över hälften av rösterna, då blir man vald. Annars så fortsätter man en omgång till, och i den tredje omgången så är det den som får flest röster som då blir vald, om det går så långt. Så att det var helt enkelt så att jag blev tillfrågad om jag ville kandidera från de dåvarande allianspartierna var det som nominerade mig då 2018. Och jag vann den omröstning som sen genomfördes. Däremot så har det aldrig funnits någon riktig konsensus i svensk politik om hur man ska tänka när man rekryterar talman. Socialdemokraterna har haft uppfattningen att talmannen ska hämtas från riksdagens största parti. De borgerliga partierna har traditionellt tyckt att talmannen ska hämtas från den grupp av partier som har majoritet i riksdagen. 2018 var det ju oklart liksom vilka som skulle samverka, så då fanns det ju ingen tydlig majoritetsgruppering. Och då fördes det fram två kandidater. Jag nominerades av allianspartierna, Socialdemokraterna nominerade en annan kandidat, och så blev det en sluten omröstning som jag vann. Och så man får väl säga att det där fortfarande inte riktigt finns någon konsensus om exakt hur man ska tänka. Utan till slut så är det riksdagsmajoriteten som avgör vem som ska bli riksdagens talman. Så kan man ha olika argument för det, och det har varierat lite över tid hur partierna har resonerat. Men din fråga där om förtroendet för riksdagsarbetet och i vidare mening och debattklimat och mycket annat. Jag tänker väl att Jag håller med om att det vore bra om fler visste ännu mer om hur riksdagsarbetet går till, och att i det vardagliga riksdagsarbetet så kan ledamöter från olika partier, även med vitt skilda uppfattningar, faktiskt både ta en kopp kaffe tillsammans och runt utskottsbordet till exempel en och annan gång också diskutera politiska frågor. Så att allting handlar inte om strid i kammaren, utan det finns ett vardagligt jobb bakom kulisserna också. Det är också ett faktum att rätt många av riksdagens betänkanden, eller utskottens betänkanden, som ju då kammaren tar ställning till, är faktiskt eniga. För att de handlar om att regeringen lägger ett lagförslag som alla är överens om. Eller att utskotten behandlar motioner på ett sätt som alla också är överens om. Och då blir det ju ingen dramatik kring det. Men det jag framförallt tror kan vara viktigt, och som ändå är lite mer vanligt tror jag i Sverige än i andra länder, det är just det här att ledamöterna typiskt sett inte ser varandra som fiender utan som kollegor i demokratins tjänst, och därför kan respektera, fika med, äta lunch med även alltså kollegor från alla andra partier. Därmed inte sagt att alla älskar varann, eller att eftersom på alla arbetsplatser så är det klart att det finns de man gillar mer och de man gillar mindre och sådär. Så det är inte så att, och det är ju inte dagis heller att man liksom sitter och gullar hela tiden. Men det finns ändå, uppfattar jag, vilket jag tycker är väldigt fint, en grundläggande respekt för det ämbete som alla här har blivit valda till. Mm. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram.
Ja men precis, och det är ju den man ser allt mer försvinner i det offentliga rummet, och där tror jag nästan så det tydliga exemplet är att två till synes dödliga fiender, Annie Lööf och Jimmy Åkesson, kan skratta tillsammans. Och det här hände ju hela tiden, men det där var väl kanske att det råkade fångas på film under en debatt. Det blev en liksom ett klipp som var sant, men det såg ut som ett svek. Där man då inte förstår att det här faktiskt är människor som självklart ska bete sig respektfullt för varandra, och det kan faktiskt vara att man kan ha lite kul tillsammans också. Och som du säger, att de flesta frågor är man eniga om. Och det här är en liten en sak som jag sitter ju också som i styrelsen för europeiska politiska konsulter. Det kan man lite undra varför jag gör, men det är för att jag inte kan hålla tyst. Det var för att jag också byggde ett ramverk för demokrati. Det här är alltså en grupp vars jobb är att vara typ spindoktors i Europa. Den amerikanska versionen, där sitter också representanter från, som har tidigare jobbat med Cambridge Analytica, så det där är inte okomplicerat om man säger så. Men det är en unik inblick i det politiska spelet, eller politiska kampanjandet. Och det är faktiskt så att jag satt och höll en workshop. Jag ska inte nämna vems presidents kampanjgrupp som satt i min grupp där och pratade med mig. Men där jag säger då att målet är ju inte att vinna val, målet är ju att regera. Då den här kampanjmannen då sa i den här workshopen: "Do you think they care?" Och då har spelteorin gått så pass långt. Jag höll också ett föredrag på senaste årskonferensen här och sa: den politiska konsult som har slutat respektera medborgaren har fel jobb. Hälften skrattar. Just. Och det är just den här lilla dimensionen jag ser allt mer och mer. Och du har hamnat mitt i navet när du försökt förhandla fram en regering när vi hela tiden, inte, eller flera gånger, de senaste gångerna haft en 50-50-situation. Vi har fått kritik för vår DNA-kurva för att man har delat upp landet i en 50-50-sida. Och om en går upp 1%, då går den andra ner 1%, vilket gör att du kommer få en svängning precis runt 50% som ser väldigt jämn ut. Och då har man anklagat oss för en konspiration. Det spelar liksom ingen roll var du är här, så kommer allt bli fokus på konflikten, fokus på konspirationer. Men det jag inser här, jag måste hitta en forskare som jobbar med det här, jag tror att spelteorin i kampanjandet har gått så pass långt och man hittar de här punkterna där konflikten finns i ett land där egentligen inte finns konflikter, vilket gäller nästan alla västländer om vi ska vara helt ärliga. För att man jobbar under representativa demokratin och det har en marknadsekonomi. Så att konflikterna blir väldigt, väldigt små. I USA, som att tillåta 13-åringar att få ändra kön är en jättestridsfråga mellan demokrater och republikaner, och det är ju helt absurt. Men det är för att någon gång har sagt något. Eller Annie Lööf. Helt plötsligt var det sant att hon var för månggifte. Och det var hon aldrig. Men vi hamnar då i en situation där det blir otroligt svårt för partiledarna att agera på de riktiga problemen. Även om de fungerar ganska bra, men vi har stora problem i Sverige just nu. Det ska vi inte sticka under stol med. Vi väntar med spänning på att kanske Orbán säger ja och Erdogan säger ja till NATO. Så vi får komma vidare, för de har inte officiellt än satt ja en av dem, på någon av dem om jag minns rätt. Det finns ju inget papper.
Jo, men Erdogan har skrivit under.
Skriv han på, förlåt, då glömde jag det. Okej, det vill säga att jag är chockad. Ja. Han skrev på. Han
så att det är bara Ungern kvar just
nu. Ja, det säger något om mediebruset för mig.
Ja.
Du har missat den sekunden.
Ja, precis. Du nös då förmodligen.
Jag måste ha gjort det. För det där är fascinerande. På riktigt. För att jag... Ja, bra. Jag är lite chockad själv att jag hade missat det. Ja. Det var jättemycket kontakt med Turkiet också. Men oavsett det så sitter vi fast och den grova... våldsvågen i Sverige ska vi ju inte underskatta överhuvudtaget. Och den gör det ju svårt för politiker att kanske hantera de stora problemen, för samtidigt blir det ett problem någon annanstans som ändrar upp och ner på den politiska debatten. Så det blir väldigt svårt för partierna att visa att landet fungerar. För det kommer bli lögn hos oppositionen. Alltså oavsett den andra sidan, det behöver inte vara regering och oppositionen, men alltså det ligger i hela sakens natur att försöka visa, tyvärr, att landet är en stundande kollaps bort. Mm. För det är det som styr den anglosaxiska medielogiken. Men samtidigt fungerar det ju rätt bra. Den chocken fick svenska folket under pandemin, en glad chock. Förtroende för Stefan Löfven sköt i höjden, förtroende för regeringen sköt i höjden, förtroendet för Tegnell kom från ingenstans. Vi märkte att landet fungerade. Men frågan är ju, hur kan man visa den här bilden utan, och jag säger inte att du har ett svar, utan, för det tror jag ingen av oss har, men jag tycker det är en intressant tanke, utan att för den delen hindra medielogiken. Och för att, om det är något jag har lärt mig, man kan aldrig säga till nyhetsmedia vad de ska göra. Då kommer det bli något helt annat. Men samtidigt skapa den här bilden, för jag ser ett enormt sug hos medborgaren. Man vill lita på sina förtroendevalda. Man vill förstå att det inte är en kollaps imorgon. Trygghet föder också god ekonomi, jämställdhet, ökad tilltro till demokratin. Och det där har vi alla en stor gemensam utmaning. Och det är inte bara du och jag och inte här i rummet, utan rent allmänt. Hur kan vi skapa den här bilden?
Jag skulle väl, man kan resonera på flera olika sätt, men det är ju, jag var ju inne på ett resonemang för en liten stund sedan, att det är ju viktigt att politiker arbetar med att lösa det som faktiskt är människors problem. Och jag tror också att det i längden är det som bygger förtroende. Och för övrigt, apropå förtroendeuppgången under pandemin, vi såg ju samma sak under finanskrisen 2008-2009. Jag tittade på graferna nu för det allmänna förtroendet för politiker, och det har ju aldrig varit så högt som under de åren, under senare årtionden. Och vilket ju, tror jag, skilde Sverige från många andra länder, där förtroendet istället störtök för att man upplevde att politikerna inte hanterade situationen väl. Så att, jag tycker ändå att det politiska systemet, både under finanskrisen och under pandemin, faktiskt levde upp till det förtroende som människor ändå känner och kunde hantera de situationerna. Och det är ju, det är ändå intressant och, tycker jag, hoppingivande. Sen är det väl samtidigt så att det gäller ju, jag tror det gäller att hitta en balans här, för det är ju, du har ju helt rätt i det att man får aldrig bli cynisk som politiker eller politisk konsult eller rådgivare, vilket man får säga då att de där kommentarerna som du refererade till, att då har man ju så att säga passerat gränsen och blivit en cyniker, och då håller jag också med om att man är på fel plats, utan att sen ska man ju inte heller säga att det är fel med konflikter eller debatt, för att det är ju en del av demokratins nerv att det finns en oenighet, ideologiska skillnader, sakpolitiska skillnader, och att om en valrörelse inte innehåller konflikter överhuvudtaget så vill ju inte människor rösta av det skälet. Så att det är väl som alltid, eller i Sverige, att det här begreppet lagom är ganska bra. Att en lagom konfliktnivå, så att det finns alternativ för människor att välja mellan i en valsituation, men utan att man tar i så till den milda grad att man skapar en antingen en domedagskänsla eller så djupa konfliktlinjer att det blir svårt att ta sig ur dem när situationen kräver att partierna faktiskt kan samverka. Och det hittills skulle jag ändå säga, trots att det talas mycket nu om polarisering också i Sverige och högt tonläge och sådär, om man tänker jag ser det i ett lite längre perspektiv, så tycker jag ändå att Sverige fortsatt också i det avseendet fungerar ganska väl. Riksdagen firade 2018 till 2022 100 år av svensk demokrati, och då, för det var ju då ett stort genombrott, en stor kompromiss hösten 1918. En stor rösträttsreform enades man om då, fattade principbeslut om, och så genomfördes den stegvis eller i flera olika beslut. Och när jag höll tal i de sammanhangen då, så gjorde jag poängen att i ett antal länder i Europa så blev det ju revolution vid den här tiden. Men i Sverige blev det ingen revolution, även om makthavarna var oroliga för det. Man placerade en kanonbåt på Stockholmström för att skydda statsledningen mot kuppförsök till exempel. Och man var orolig att inte alla soldater skulle vara lojala mot regeringen då, i händelse av att det ställdes på sin spets. Men det blev ingen revolution, det blev en kompromiss. Och det satte lite trenden, tycker jag, för det följande århundradet, att vi kan kompromissa i Sverige. Vi har idén att vi ändrar inte grundlagen om vi inte är brett överens. Och när det blir kriser och katastrofer så kan politiken komma samman. Och jag skulle ändå säga, trots allt buller och allt och alla som larmar och gör sig till, så klarar vi det fortfarande. Och det tycker jag pandemin visade. Jag tycker NATO-processen visade det till exempel.
Absolut. Det, för mig har jag just tänkt ganska mycket på det här, att det finns en verklighet för medborgaren som rör dig själv och dina nära och kära. Det här har jag sett ut detsamma. Jag har hållit föredrag om 10 års tid, så det är inget nytt idag. Men sen finns det en annan bild som rör alla andra du inte känner. Enkla exempel. Nu har det nog gått över. Men under en period, bodde du i Stockholm så var du rädd för att åka till Malmö, för där sköts folk hela tiden. Men bodde du i Malmö så var du rädd för att åka till Stockholm, för där sköts folk hela tiden. För att du känner din närmiljö på ett helt annat sätt. Vi har haft ett terrordåd på Drottninggatan. Men vi som stockholmare tänker ju inte på det. Vi förstår inte varför inte Obama tyckte det var så kul att åka hit utan en extra kontroll. Men rent empiriskt så såg det ju faktiskt inte så bra ut. Och den här dimensionen förstärks allt mer. Att din egna kända situation blir allt mindre. Och nu ska vi alla göra oss beredda på krig. Fick vi höra i början på året under Folk och Försvar. Men inte att försvaret steppade upp mer, utan mer medborgaren var tvungen att steppa upp. Och det här är en liten röd tråd jag sett nytt nu den senaste tiden, där allt mer läggs på medborgaren. Vilket minskar intresset för klimatet till exempel. Det ser vi nu. Individens vilja att göra någonting för klimatet sjönk signifikant jämfört med 2021. Släppte jag häromdagen. Men det handlar också om att man förstår att Kina, eller man ser inte att Kina och USA, som är de absolut största utsläppsbovarna måste vi ändå säga, gör någonting. Och du som individ kan rent matematiskt inte göra någonting alls om inte alla gör det. Så att det finns tecken, mer och en minskad tilltro till de internationella institutionerna vad gäller klimatfrågan just nu. Jämfört med 2021 så sjönk det. Man ville nämligen ha en internationell klimatdomstol. Man hoppades att det var FN och EU som skulle gå in. Men sen kom Ukraina-kriget, den hemska konflikten mellan Israel och Palestina. Man ser pansarvagnar, man ser utsläpp. Det är liksom, det kommer mycket rök, om man säger så. Finanskris, energikris. Och, eller ingen riktig finanskris, men i alla fall en inflations, stark inflationspåverkan på Sverige. Och då sjunker din vilja att, eller rättare sagt, ju räddare och oroligare du blir, desto lägre vill du tilltron till, framförallt kanske statsministern syns det tydligast på just nu, att hans förtroende är framförallt på regeringspartierna och till viss del även Sverigedemokraterna. Men däremot när Magdalena Andersson valde att acceptera, eller hon sa, jag tror jag kan tolerera en budget med inverkan av M och SD, då fick hon förtroende bland moderater och sverigedemokrater som i rollen av statsminister. För hon visade på en kompromissvilja i sin roll. Nu säger inte att inte Ulf Kristersson har gjort en kompromissvilja, men bilden blir väldigt mycket en polarisering. Jag ser det i mina undersökningar. Och i min värld skulle jag önska att man hade någon form av bredare förtroende för statsministern. Och det är ingenting som du och jag kan hantera här, viktigt att påpeka. Även bland oppositionen. Och i en perfekt värld bör alla väljare kunna ha förtroende, men man behöver inte sympatisera med alla politiker. Får det till den här ideologiska skillnaden, inte om man tycker att den här ljuger eller talar sanning. För att jag ser fortfarande så att vi har de flesta partierna, tror jag, är övertygade om att de vill göra det här landet bättre utifrån sina värderingar. Det tror jag faktiskt gäller alla folkvalda partier på sitt sätt. Sen behöver man inte hålla med om alla dimensioner, men jag tror verkligen i kärnan är att man försöker göra så gott man kan om man vill väl utifrån sina övertygelser.
Ja, nej men, och som sagt, i den här rollen som talman så ska jag ju vara försiktig med att liksom kommentera enskilda politiker. Men jag kan väl säga så här att apropå ditt avstamp där i diskussioner om krig och att det finns mycket i vår samtid som är hemskt alarmerande och så, att jag ser det också som viktigt för min egen del, men också generellt, att också tala om hopp och optimism. Naturligtvis ska man vara realist och se de problem, hemskheter som finns i världen, men också ha den insikten, tänker jag, att vi människor har en fantastisk förmåga att ta oss ur besvärliga situationer. Och om man tänker på situationen då för 50 år sedan, så hade vi då hade vi gått in i ett 70-tal med oljekris, med också då krig i Mellanöstern, med kärnvapenkapprustning. Man talade mycket om miljöproblem då också, fast andra miljöproblem än nu. Och med då ett liksom 50 års perspektiv så kan man säga att ja, men de kriserna kunde vi faktiskt hantera och gå vidare ifrån som samhällen och som människor. Och jag är övertygad om att den möjligheten finns nu också. Men jag möter ju inte minst unga människor som är genuint oroliga, en del rent av uppgivna inför den situation som vi nu har. Och då tänker jag att då är det någonting som är fel. Därför att unga människor ska vara fyllda av hopp, framtidstro, tro på sin egen förmåga, tro på en värld som är framåtskridande. Och som sagt, utan liksom att vara naiv eller sopa problem under mattan, naturligtvis inte, men ändå att hela tiden också ha med elementet av hopp, framtidstro. Att jag är övertygad om att Sveriges bästa tid inte ligger bakom oss, och jag är övertygad om att den inte är nu heller, utan jag är övertygad om att den ligger framför oss, för det har den alltid gjort om man drar ut de historiska perspektiven. Det blir alltid trendmässigt bättre, även om det ibland är svackor och bakslag och problem och elände. Så med ett antal decenniers perspektiv så går det ändå framåt. Inte av sig självt såklart, för det krävs ju att vi människor, förtroendevalda politiker och andra, gör någonting, tar tag i problem, adresserar, som det heter på svengelska. Men eftersom vi har den förmågan som människor att tänka och utveckla saker, så gör vi ju det också. Och det där perspektivet kan jag sakna i samhällsdebatten idag. Just optimismen, framtidstron, det händer ju fantastiskt mycket som också är bra. Och den tekniska utvecklingen till exempel och förmågan att hantera olika saker. Men det är klart att vi måste vara också beredda på att ta tag i de riktigt allvarliga problemen. Klimathotet, Rysslands krig mot Ukraina och mycket annat.
Och jag håller helt med dig, och det där tycker jag också var så intressant under pandemin. För man pratade ett tag om att egoismen steg i Sverige. Det var liksom alla sånt i det, men det var en diskussion om det där.
Men pandemin visade att nej du, den mellanmänskliga förtroendet finns. Och det som jag skrev otaliga gånger, de som skötte sig bäst var medborgare. Och det är det vi vill ha. Det är där vi ska vara. Vi har ett högt valdeltagande för man vill lita på. Och den representativa demokratins grundförutsättningar vill nästan 100% av svenskarna försvara. Tyvärr så säger 40% att politikerna skadar demokratin. Och det är den här krocken som finns. Och jag är ganska övertygad om att inte politikerna vill skada demokratin. Det är ju liksom hela deras existensberättigande, till och med ur ett egen perspektiv. Det blir jättekonstigt. Men det handlar om en krock med bilden av verkligheten. Du är trygg i din egna situation som medborgare. Det är nästan alla svenskar faktiskt. Vi har klarat enorma press nu med räntehöjningar, energikostnader. Det har inte varit en varselvåg över Sverige. Vi har en enormt stark grundtrygghet, både ekonomiskt och personlig trygghet. Och viljan finns. Och det var det jag menade också lite från början, att Sverige är extremt fortfarande där. På ett bra sätt. Positivt experiment. Och det finns inget annat jag ser i min undersökning. Man vill verkligen lita på varandra och man vill lita på en förtroendevalda. Det är därför jag väldigt ofta tyvärr hamnar i ett läge där jag kritiserar media. Men det är för att jag ser vilket enormt ansvar de har. Jag skrev en artikel häromdagen och sa att de är de mäktigaste som finns i Sverige och i världen. För att de styr vår verklighetsbild. Och det är inte fel att de har makt. Det heter den tredje statsmakten. Men det är precis som vi alla som har makt. Jag kan anses ha makt också eftersom jag beskriver folkets vilja hela tiden. Skulle jag missbruka den makten kan det bli ganska mycket problem också. Men man måste ta ansvar och inse sin makt. Man kan inte anse sig vara maktlös när man är en makthavare, utan man får ta ansvar för den makten man har. Behöver inte prata så mycket mer om media här, men det är där jag ser väldigt stora oroväckande dimensioner som skapar en bild av att jorden håller på att gå under vilken sekund som helst, samtidigt som du och jag och de flesta som lyssnar på här överhuvudtaget inte ser i sin egna vardag. Det är något diffust hot som ligger där. Och hot innebär också att du tilltron till makthavarna naggas i kanten stegvis. Och sen råkar man då i den politiska kampanjandet som nästan är konstant. Det har varit lugnt en stund nu faktiskt. Men det var flera mandatperioder som det var en valrörelse som aldrig tog slut på grund av att det var så instabilt läge. Då underminerar valrörelsens kärna är att fokusera på konflikten. Det måste de vara. Det är inte ett problem. Men en valrörelse måste sluta, sen går man över i förvaltning. Och det var lite det jag pratade om på det här seminariet också som jag ledde med den här politiska konsulten. För när du aldrig då går över i det offentliga rummet till ett förvaltningsläge där alla riksdagens ledamöter faktiskt har ett ansvar. Det är inte bara regeringen, vilket ju även arbetet visar. Det faktiska arbetet som inte syns visar att det löses problem. Är pragmatiskt. Det är väldigt få faktiska konflikter. Det blir inga riktiga låsningar i regeringskriser, även om det finns KU-anmälningar lite här och där. Så den där bilden känner jag. Och jag säger inte att varken du eller jag kan lösa det här, men det här är ett generellt problem som jag gärna liksom, jag funderar på många år på det här. Hur kan man lösa det? Hur kan man få alla offentliga aktörer att ta sitt ansvar? Ingen har ett totalt ansvar, men har en liten del av ansvaret.
Ja, nej men det finns en komponent möjligen utöver media, och det är ju desinformation och desinformationskampanjer som ju främmande makt och andra aktörer aktivt bedriver just för att skapa, ge människor falska verklighetsbilder, falsk verklighetsuppfattning. Och de har väl än så länge haft mindre genomslag kanske i vårt land än i många andra länder, men det är ju ett reellt och omfattande problem att människor runt om i världen tror på helt galna berättelser om hur världen förhåller sig. Och då, jag skulle vilja säga att det är ett mycket värre problem än vanliga traditionella medias rapportering. För att där har du, alltså, jag skulle säga traditionell media har ju ändå de har ju ändå den underliggande drivkraften att berätta saker som faktiskt händer. Sen kan det ibland, som du är inne på, bli hårdraget och skruvat och man, liksom, man prioriterar på ett visst sätt och sådär. Men de här andra aktörerna drivs ju av en illvilja. De vill oss aktivt illa och vill demokratierna i väst illa. Och det är klart då, och är beredd att ta till vilka lögner som helst för att uppnå de målen. Och där är det otroligt viktigt att vi som samhälle och som individer blir bättre på att förstå och se igenom det här. Och som sagt, det är inte ett enormt problem i Sverige. Det finns här i Sverige också, men det är ett mycket stort problem i en del andra västliga demokratier, tror jag. Sen är det ju också, tänker jag på en annan tråd som du var inne på, om förtroende och annat. Ja, och du resonerar lite om tidigare perioders instabilitet och sådär. Jag skulle väl säga också att det finns ju en något som jag har ändå reflekterat en del omkring utifrån när jag har haft den här rollen, är att vi hade ju en period på 12 år från 2010 till 2022 med det man väl kan kalla för riktiga minoritetsregeringar. Det sägs ju ofta som en sanning att att i Sverige är vi vana vid minoritetsregeringar, för vi har ganska sällan haft riktiga majoritetsregeringar. Koalitioner som har haft en majoritet i kammaren. Och det är ju sant att vi är vana vid minoritetsregeringar, men de historiska minoritetsregeringar som vi har haft har ju kunnat styra som om de vore majoritetsregeringar i väldigt hög grad, för de har haft ett sånt parlamentariskt läge att de har kunnat förlita sig på att i vart fall klara förtroendeomröstningar och vinna de viktiga voteringarna. Till exempel Göran Perssons olika regeringar. Och däremot från 2010 då regeringen Reinfeldt 2 och regeringarna då under mandatperioderna 14 till 22. De var ju riktiga minoritetsregeringar på så sätt att de hade inte ett organiserat samarbete som säkrade deras majoritet i någon enda fråga, vilket ju då ledde till återkommande problem. Man förlorade omröstningar, även viktiga omröstningar, budgetfrågor och annat, och även förtroendeomröstningar då, som den misstroendeomröstning som vi hade om statsministern då sommaren 2021. Och så, och där är vi ju nu i den meningen tillbaka efter valet 22 i ett mer normalt läge med två grupper av partier som sa före valet att de tänkte på något sätt samverka om en regeringsbildning, och någon av dem skulle få majoritet i valet. Och så blev det ju. Det blev de fyra partier som nu samverkar, och de tecknade ett avtal. Och så länge de håller ihop så har de majoritet i kammaren, vilket har gjort att budgetomröstningarna har blivit odramatiska igen, för att de här fyra partierna har majoritet och har förhandlat fram en budget. Och så att, det är väl, jag undrar om man inte också får ha lite is i magen apropå de här förtroendesiffrorna och den diskussion som du förde där, och se lite att de här 12 åren som vi nu har bakom oss var väldigt speciella i svensk politik, just för att vi hade riktiga minoritetsregeringar, vilket då skapade en pågående, fortgående politisk instabilitet, och det du säger därmed också gav en grogrund för en ständigt pågående valrörelse, för det var ju hela tiden en kamp om en bildsättning, och man kunde aldrig riktigt gå in i ett förvaltningsläge, för att när som helst kunde man förlora en viktig omröstning, och det fanns också hela tiden partier som då väntade på en chans att tillfoga regeringen nederlag och hade en verklig möjlighet att göra det. Och så var det ju för regeringen Reinfeldt 2 och så var det för Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons regeringar. Och det där skapade ju en väldigt speciell dynamik och situation också, som jag tror att man inte får bortse ifrån när man så att säga förklarar och berättar vad som hände. Och nu är vi ju då sedan 2022 i ett läge där vi har en visserligen en minoritetsregering, men med ett aktivt samarbete som gör att man i de flesta frågor har en majoritet så länge de håller ihop. Och så tänker jag att det blir spännande att se då i dina kommande mätningar hur det där spelar ut och hur det påverkar och vad som händer under den här valperioden. Och att man sen också lite, med lite längre perspektiv kan se om vi fortsätter att ha den här situationen med två grupper av partier även i nästa mandatperiod och mandatperioden därpå, om det påverkar människors uppfattning och bild av vad som händer och sker.
Men det är en jättebra poäng, och jag är ju en otålig människa, så att det är väl det. Bara en jättekort kommentar, mest förtydliga tror jag från min sida, är att påverkanskampanjer får kraft när förtroende sjunker. Det är därför som jag är så orolig för här. Och vi undersökte faktiskt i Irak av alla ställen, koranbränningen och LVU-kampanjen och även synen på Sverige. Mm. Och en klar majoritet, jag tror att det var ungefär 80% av irakierna, tror att Sverige motarbetar islam. Och nästan lika många tror att Sverige tar barnen från muslimska familjer. Och det här gjorde vi i somras när Sveriges ambassad i Irak hade stormats, så kände jag, jag känner ju folk där, jag gör en undersökning. Det där är ju en direkt påverkansaktion som är direkt kopplad till Mellanöstern och deras grannland. Framförallt som vi nu ser utspelas, och det sprider sig mer och mer. Och sannolikt var det en direkt koppling även till det hemska terrordådet i Bryssel. För att det här var inte bara isolerat i Irak. Jag satt i studiet med Säpo-chefen och pratade om undersökningen faktiskt dagen efter. Så att det här, vi har tyvärr en helt annan hybridsituation just nu. Och där gör jag väl lite enkelt för mig, att jag tänker de som kan ta ansvar måste ta ansvar. Och ju mer ansvar vi som olika aktörer kan ta, desto stabilare blir vi som samhälle, så att man inte kan missbruka de här blinda fläckarna. Det var en liten förtydligande just. För att det, vilket var viktigt, inser jag. men jag gillade verkligen din avslutning där, att det var ett undantagssituation i liksom svensk historia utifrån minoritetsregeringar. Och jag inser att tiden håller på att rinna ut nu. Jag hade kunnat sitta länge. Nu är det tydligen slut.
Ja, just det. Nu ringer det här vackra golvuret från 1700-talet som har stått hos talmannen ända sedan, eller har funnits i riksdagen i alla fall, ända sedan ståndsriksdagens tid. Och om du tittar på Antikrundan, så är ett program nära dig snarare, en tv nära dig, så kommer Knut Knutsson att kommentera detta golvur. Men det är lite kul, bara för att avsluta på den historiska tråden då och dra ut de långa linjerna. Jag pratade om att riksdagen har firat 100 år demokrati. I 2023 pratade vi mycket om 500 år sedan valet av Gustav Vasa och den usväng i vår historia som det innebär. 2024 kom vi i alla fall här i riksdagen och pratade en hel del om att regeringsformen fyller 50 år. Den kallas ju för 1974 års regeringsform, det vill säga den fyller 50 år. Den trädde i kraft dock 1 januari 75, så man kan fira nästa år också om man vill. Men det var ju den regeringsformen då, de författningsändringarna som gav talmansämbetet dess nuvarande utformning. Bara för att knyta ihop säcken där du började, vad gör talmannen? Ja, före den nya regeringsformen så hade talmannen inte rollen att leda då regeringsbildningen, utan då var det kungen som utsåg statsminister. Förstås sen då 1917 med respekt för parlamentarismens principer och så, men det var ändå formellt kungen som utsåg statsminister. Nu är det ju talmannen som föreslår en statsminister som riksdagen sen godkänner, eller för den delen som ju jag har råkat ut för, förkastar ett par gånger. Men det kom då med den nya regeringsformen, och den firar vi i år här i riksdagen. Ja,
det blir perfekta slutord. Stort tack för att du tog dig tid till det här. Jag tyckte det var jätteintressant.
Tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, tack.